Nästa lilla föredrag här kan man väl säga att det knyter an lite grann där jag slutade. Men vi kan tänka oss följande scenario här. Att, för i det här föredraget så kommer jag att till att börja med motivera lite grann varför det här har med Bibeln att göra. Jag kommer att motivera lite grann varför jag är, trots att jag har undervisat om evolutionsteori i många, många år och studerat det under många, ja, säkert ett halvsekel snart, inte riktigt men inte långt därifrån, så har jag ändå kommit fram till att evolutionsteorin inte är en sann beskrivning av verkligheten, och jag ska motivera varför jag anser det utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Som ni kan ta med er, ni kan ta med er argumenten, pröva dem, jämföra med det ni läser och har läst och så vidare, och se, har jag rätt eller har jag fel? Men jag ska, allra först så ska jag börja med den här bilden. Därför att om det är så här, att det, vilket jag sa i förra föredraget, att jag påstår att det finns en gud. Då, om det är så att det finns en gud som har skapat universum med allt vad det innebär, så skulle det vara, i det perspektivet så skulle det vara mycket lättare för den där guldfisken där att förstå vad som rör sig inne i huvudet på killen, än vad det skulle vara för oss att förstå Gud. För så svindlande stor måste Gud vara, så att det är självklart är totalt omöjligt för oss att begripa så, honom, så på honom. Man kan dra vissa slutsatser genom att studera naturen, att Guds visdom, Guds makt, Guds liksom, som jag sa, humor och vissa andra egenskaper och sådär. Men vi lever också i en väldigt trasig värld, så att genom att bara studera naturen så kan man komma fram till en väldigt kluven bild av vem Gud är. Och för att förstå varför världen ser ut som den gör, så behöver vi en uppenbarelse. Gud behöver på något sätt, eller vi behöver förstå saker och ting om skapelsen. Och varför jag har den här bilden, det är helt enkelt därför att om den pojken där skulle göra sig förstådd för guldfisken, så skulle han behöva förvandla sig till en guldfisk och simma ner där och försöka kommunicera med den där guldfisken. Men det inser vi att det skulle inte fungera, därför att pojkar kan inte förvandla sig till guldfiskar, och skulle man kunna göra det så skulle guldfisken ändå inte förstå, därför att guldfisken har inte den förmågan att kunna, vad vi vet, kunna förstå abstrakta begrepp och tankar och så. Men egentligen så är det där scenariot lite grann vad den här boken handlar om, nämligen det att universums skapare vill uppenbara vem han är för oss människor. Och valde att göra det på ett, kan man tycka, märkligt sätt, men kanske det enda möjliga sättet, nämligen att han valde att bli en människa. I början av Johannesevangeliet så står det något som är ganska intressant. Det står att någonting som kan tyckas lite kryptiskt och märkligt, så här, det står att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, honom, ordet. Genom det ska det väl vara då? Nej, genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn. Det här är en väldigt märklig vers, eller märkliga verser i Bibeln, men som uttrycker just det här fantastiska, att Gud har valt att kommunicera med oss människor genom att han blev en människa i det, Jesus Kristus levde här och undervisade. Och om man så att säga läser om Jesus och hans liv, vad han gjorde, vad han sa, och man läser det utifrån ett perspektiv att tänk om det är så här att den mannen är ordet genom vilken allting blev till en gång, då får saker och ting en väldigt speciell dimension. Och det är faktum så här att Jesus sa saker om sig själv som var väldigt, väldigt, väldigt anspråksfulla. Han sa, jag och fadern är ett. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Sannerligen säger jag er, jag är redan innan Abraham blev till. Jag är det namn som Gud uppenbarar sig för Mose en gång i tiden i brinnande busken. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Om sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Detta är min faders vilja. Att var en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mina barn, dina synder är förlåtna. Vem kan säga sådana saker och vara vid sina sinnens fulla bruk? Det finns egentligen två alternativ. Det ena är att Jesus var den totalt sinnesförvirrad. Om man kan säga den typen av saker. Och samtidigt göra anspråk på att man är sanningen. Alltså han måste ju varit en... Mänskligt sett så måste han ju varit en lögnare och en extremt ond människa. Eller sjuk, sinnessjuk människa. Eller så talar han sanning. Där är de två alternativen egentligen. Och det Jesus gjorde var att han helade människor. Han befriade människor. Han förvandlade människors liv. Och de tecknen på något sätt underströk att det var inte bara ord. Det var sanningen. Och utifrån den tron att Jesus är den han säger sig vara. Så är det helt uppenbart att Jesus trodde på skapelsen. Han var själv begynnelsen. Begynnelsen, början är ett namn på Kristus faktiskt. Jag kan läsa om det i Uppenbarelseboken. Så att det här gör att jag vågar ta ett steg i tro här och konstatera så här att antag för ett ögonblick att det faktiskt är så här. Antag att Jesus, som den här boken handlar om från början till slut, mer eller mindre, faktiskt är en uppenbarelse från Gud om hur allting betyder. Det här att den Gud som är, som finns, har uppenbarat sig i den här boken. Det finns goda skäl till det. Och jag ska ge lite exempel på det här när vi läser. Utgå från lite, det här skulle kunna ta en hel dag verkligen eller två. Men lite nedslag i bibeltexterna och spegla dem mot hur världen faktiskt ser ut. Och så ska vi se på lite intressanta saker. Och så väver vi in lite evolutionskritik i allt detta också, ska jag se. Ja, ah, okej. Okay. All right. Det du skulle kunna missa möjligen var att jag hade ett antal argument för att Gud faktiskt finns utifrån naturen. Utifrån, och jag exempel, de strukturer i naturen som inte kan ha uppkommit genom stegvis långsam process. Livets information, uppkomsten av, alltså information i grunden för allt liv. Liksom. Ägget som blir en individ. Och i alla dess livsformer som finns, existerar. Hur uppstår information? Kan slumpen skapa information? Nix. Slumpen förstör information. Kan naturens lagar skapa information? Nix. Det är som jag sa, som en bok med en bokstav i. Det är samma. Det krävs något annat för att skapa information. Det krävs medveten intelligens. I allt praktiskt, alla praktiska sammanhang som vi lever i. Och även livets programmering från början. Sen så vet jag om att evolutionsteorin gör anspråk på att tala om hur information skapas genom slumpmässiga förändringar och selektion. Men jag kommer till det sen. Men om du har med den liksom, utgångspunkten, Gud finns. Vem är han? Den? Hon? Det? Och så utgår vi från den här bibelversen då, att genom tron förstår vi att världen skapas genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till något synligt. Det här är liksom en sorts bakvänd logik jämfört med hur vi många gånger resonerar. Vi tänker mer så här, att genom förståndet, om vi förstår någonting, då kan vi tro på det. Medans, det är så, alltså tron på Gud är inte tagen ur luften, den är grundad i verkligheten, på historiska händelser. Jesu död, Jesu uppståndelse, Jesus, och den bibliska historien. Men det finns också en dimension av att få, för att upptäcka vem Gud är i sitt eget liv, och så behöver vi ta ett steg i tro och utgå från att, ja, men antag att det här verkligen är sant. Antag att det är sant som står i Bibeln här. Gud skapade världen. Så i så fall, då är det ofta att vi plötsligt kan se saker på ett annat sätt om vi vågar ta det steget. Så det ska vi göra, det lilla experimentet. Ta ett steg. Och så ska vi se hur det stämmer med verkligheten. Så att, om vi säger så här till exempel. Det står i Bibeln här att Gud skapade de levande varelserna efter deras respektive slag, står det. Det här är liksom en... Vi skulle kunna börjat ännu tidigare och konstaterat att hur världen skapades och allt sånt där. Men vi bara tittar på livet nu i fokus. Alltså biologin i fokus här en stund. I den gamla översättningen från 1917 så står det efter deras arter då. Men en korrektare översättning som finns i de nyare översättningarna är efter deras slag eller efter deras grundtyper. Det är liksom en central... liksom, någonting centralt som Bibelns författare, i det här fallet Mose då, skriver för att på något sätt understryka någonting, att det här var någonting viktigt i skapelsen. Alla levande varelser skapades efter sina respektive slag eller grundtyper. Vad innebär det? Jo, om vi tror det, om vi tänker okej, antag att det var så. I så fall så kan vi förstå vissa saker. Vi kan till exempel förstå varför levande varelser inte är, alltså när vi tittar på den levande världen, så är levande varelser möjliga att kategorisera i väl definierade grupper. Ett litet barn kan avgöra att det där är en katt och det där är en liten mus och det där är en kanin och det där är en hund. Alltså väl avgränsade kategorier av levande varelser. Om vi hade haft en evolution successivt, så hade vi inte haft, hävdar jag då, ett sånt mönster i den levande världen som är så avskilt så här. I själva verket uppbyggd på ett hierarkiskt sätt som Linné kunde visa att arter tillhör släkten, släkten tillhör familjer tillhör och så vidare och så vidare. Alltså det finns en sorts struktur i den levande världen som inte är bara glidande mellan olika livsformer, ett kontinuerligt gytter, utan det är verkligen de här avgränsade. Och det här är intressant för att det här är en ganska central sak. Vi har alltså exempelvis, vi kan titta på tre olika grundtyper av levande varelser. Schimpanser, gorillor, människor till exempel. Alla är då... kan man säga, till och samma. Linné, Carl von Linné, som var en bibeltroende, skapelsetroende kristen, det var han som definierade de här och lät människor, schimpanser och gorillor tillhöra samma kategori liksom, som är då, alltså, som vi då skulle säga, ja, människor, apor, jag kan se vad han kallar den, något annat än gruppen, jag har glömt just nu, men hela kategorin där. Men schimpanser och människor kan inte få barn tillsammans. Det beror helt, en av orsakerna är liksom att vi har olika antal kromosomer. Människan har 46 kromosomer, alla apor och människor har 48 kromosomer. Men inte ens schimpanser och gorillor kan få barn tillsammans eller ungar, utan de är väl åtskilda. På samma sätt är det med andra varelser. Om du har om du tar en fågelbok och slår upp sidorna som tar upp änder, så ska du veta om att de står som olika arter där. Men det är inte olika arter, därför att de kan få unga med varandra, precis praktiskt taget allihop med dem, om man parar dem han och hona, så är de fertila och kan få unga. Och ungarna, alla de här som jag valde här på den här bilden, här är det dokumenterat, de här får unga med varandra, och ungarna i sin tur fertila, så kan få nya ungar, och ibland dyker upp en tredje art, när man tar två arter och de korsas med varandra. Så att de tillhör samma kategori. Det är ju ingenting som... Alltså, det här är inte argument mot evolutionsteorin, men det är någonting som jag kan konstatera stämmer överens även med den bibliska beskrivningen. Därför att Bibeln säger inte så här att en art är som den är och sen kan den aldrig någonsin förändras. Utan inom varje grundtyp finns det en potential till förändring och anpassning till olika miljöer och liknande. Om du tar hönsfåglar så är det samma sak där. En tupp och en djungeltupp och en fasan och en påfågel kan hybridisera med varandra och så vidare, vilket visar att de är väldigt nära varandra besläktade. Så att Gud skapade, alltså utifrån ett bibliskt perspektiv, nu ställer jag mig liksom på den, nu när jag står på den här sidan, då är jag talar jag utifrån min bibliska tro. När jag ställer mig här, då talar jag uteslutande utifrån min naturvetenskapliga tro. Jag ska försöka att tala om när jag står var och visa. Men nu säger jag så här. Om Gud skapade dem efter sina respektive arter, så är detta någonting förväntat. Det vill säga att Gud skapade en variationspotential här inom de här. Det här är, skulle då evolutionisten säga, men det är ju evolution. Nej, det är variation, säger jag då. Det är liksom en mångfald som uppstår genom att olika anlag blandas. Anlag som från början fanns nedlagda i skapelsen. I den skapelse som Gud en gång sa, han betraktade den lite grann på den sjunde dagen, så sa han, det var mycket gott, sa han. Det var en perfekt skapelse. Och det perspektivet är väldigt viktigt att ha med sig, för det är en sån här grundläggande sak. Att när Gud skapade någonting i början, då skapade han en perfekt värld som var helt optimal. Långt mycket vackrare, mycket skönare, mycket mer sinnrik än vad den är som vi kan se idag. För världen idag är trasig. Det hände någonting. Det var något som gick väldigt, väldigt, väldigt snett tidigt i jordens historia. Utifrån det bibliska perspektivet. Men de här två grupperna kan inte hybridisera med varandra. Det finns korsningsbarriärer där. Det blir inte befruktning. Det händer absolut ingenting. De är till separata grundtyper. Och en evolutionist skulle säga att det är två grenar på utvecklingsträdet och de har hamnat så långt från varandra så att de kan inte längre hybridisera. Så att det är inget åtskiljande mellan evolutionism och skapelsetro. Men det är att konstatera att det finns en harmoni här. Det är ingenting som står i strid med vad Bibeln säger när det finns en variation mellan. Samma när det gäller fossila organismer. Du har Triceratops där uppe. Det finns ett antal olika varianter man hittar som fossil. Men de har ändå till och samma grundtyp. Och likadant Ankylosaurus där nere. Men det finns inget som, vi hittar inga mellanformer i fossil eller liknande. Inte mellan några dinosaurietyper. Och inte heller några länkar som leder fram till de olika dinosaurievarianterna. Det finns inte i fossil. Det borde funnits i fossil, finns inte i fossil. Hela tiden samma mönster i den nu levande världen som i den fossila, det fossila arkivet. Väl avgränsade typer av levande varelser. När Charles Darwin kom till Galapagosöarna och upptäckte de här olika finkarna där, så drog han en mycket alldeles korrekt slutsats. Nämligen det att han tänkte så här att ja, men nu kom det kom en gång en flock med finkar flygandes från den sydamerikanska kontinenten och så hamnade de på de här olika öarna, bosatte sig på olika öar och så utvecklades de under miljontals år till olika beteenden och olika näbbar. Han hade rätt till en del, nämligen att det här sker verkligen i naturen. Han hade fel i en sak. Det krävs inga miljoner år. Det krävs storleksordningen 10-15 år innan de här förändringarna sker. Och det innebär att det har ingenting med de klassiska evolutionsmekanismerna att göra. Alltså mutationer och selektion. Utan det är helt andra faktorer som kan leda till en snabb förändring av en art. Till att anpassa sig till en miljö. Det är inom ett område inom biologin som är väldigt, väldigt nytt. Som kallas för epigenetik. Och som är ett jättefascinerande område. Men som vi inte, ja, de får gärna fråga om det, men så att det har ingenting med evolution att göra, utan det här är att en fink utvecklas till en fink är ingenting som man så att säga behöver ens fundera över, utan jag visste det så. Det här är en variation inom den skapade grundtypen utifrån det bibliska perspektivet. För evolutionisten är det här mikroevolution, så att om en fink kan utvecklas till att få en annan näbb, så kan en bakterie också utvecklas till att bli en människa. Alltså man extrapolerar, man tar alltså små förändringar och så tänker man sig att man kan plussa på dem på varandra i hur länge som helst och så får man vilken förändring som helst. Evolutionisten hävdar då alltså att variationen i naturen är helt obegränsad. Du kan få en människa av en bakterie om det går tillräckligt lång tid och du har små förändringar och plussar dem, så kan du få det. Medans som skapelsetron kan man säga nej, variationen sker verkligen och förändring, men den sker inom väldefinierade gränser. Och det här, evolutionistens synpunkt här, är en hypotes. En väldigt trodd hypotes, men en hypotes. En obevisad hypotes. Medan det här som vi kan se är empiriskt välbelagt, för den sker inom bestämda ramar. Det vet alla som sysslar med husdjursavel och växtförädling och allt, vet att variationen har gränser. Den har bestämda gränser. När man närmar sig en gräns så yttrar det sig på många olika sätt. Vi förstår dessutom varför det är samma sak i det fossila arkivet. Jag ska inte gå in i detalj för det tar så lång tid, men konstatera här till exempel primaterna, alltså människor, apor och de här nu levande arter av de här och lite fossila arter här. Men alla sträckade linjer här är liksom tänkta utvecklingslinjer. Och det här utgår från att man trodde här vid det här laget då, ett antal år sedan, att man hade ungefär 3%, alltså det är ungefär 3% av sträcken som är påträffade. Men det här är de som är då var påträffade, och sen så resten är vad man förväntade sig då. Men även här är det alltså distinkta, väl avgränsade varelser. Vi förstår också varför till exempel en varg hybridiserar med en tamhund men inte med en tamkatt. Ja, för det är faktiskt sant, jag vet inte om ni har sett det här, men om man tar en pudel och en varg så kan det uppstå tycke mellan dem. Det vanligaste tycket är att vargen tycker att pudeln är utmärkt som frukost. Men det händer faktiskt i fångenskap bland annat, inte minst, att de hybridiserar. Och här har vi hybrider mellan pudel och varg. De ser ut så här, alla är ganska lika varandra allihopa. Men det intressanta är att de är fertila de här. De kan få ungar i sin tur. Vilket verkligen visar väldigt tydligt att det är samma art. Den lilla pudeln och vargen är samma art. Den tillhör samma skapade grundtyp. Men det som händer här nu när man låter två av de här få ungar. Det är rätt intressant. För här har vi fyra exempel på valpar då, i nästa generation. Och då ser vi hur många egenskaper som uttrycks här som inte fanns här. De låg alltså dolda i generna. Och det man kan säga direkt är att de kommer huvudsakligen inte från pudeln. För pudeln är selekterad i så många led. Så den har förlorat så mycket genetiskt material på vägen. Medan vargen är väldigt, väldigt rik genetiskt. Den är närmare ursprunget då när Gud skapade. Så att alla de här generna kommer då fram. Då. Det är ganska enkel alltså genetisk mekanism då. Som man kan visa på majskolvar och annat, om ni minns från gymnasieåren kanske. Utklyvningar här. Ja, nåväl. Så det man kan säga är att alla hundraser som existerar är alltså har då uppstått genom mänsklig selektion. Vi har utgått från början från en varg. Och sen så har vi valt valpar med vissa egenskaper. Och så har vi valt valpar med dem. Och så har vi hållit på sådär. Och så har vi fått alla de här olika hundraserna som vi har. Men alla är en och samma art. Variationen är alltså gigantisk mellan dem. Inom dem. Precis som variationen är stor mellan människor. Inte lika stor, men vi har ju faktiskt dinkas som är längre än jag. Och pygmer och vi har aboriginer. Och vi har alltså alla olika folkslag och nationer. Men alla är en och samma. Vi har neandertal DNA i oss. Och vi har liksom så att det finns en stor grupp som karakteriseras som homo, homo erectus och homo sapiens och allt detta. Och det är samma grupp, det är alltså verkligen, vi är människor allihop. Så, fast har levt under olika omständigheter och villkor. Så variationspotentialen finns där inom varje grupp. Men de här individerna är så framavlade så att de har förlorat längs vägen så mycket genetiskt material. Så att ingen av de här skulle överleva en vinter. Möjligen om en schäfer skulle göra det, men knappast överleva en svensk vinter. Därför att de har förlorat så mycket genetiskt material som i det naturliga är så viktiga. Evolution är alltså två olika saker egentligen. Men det talas om det som om det vore en enda sak. Och det talas ofta om evolutionen som att den är bevisad. Lika säkert som att jorden går runt solen. Lika säkert som att jorden är rund och inte platt. Brukar heta i liksom, när man talar om det. Evolutionen, så säger lärare. Liksom, den är så säker så att det är så självklart. Och vi ska granska det lite grann. Hur säkert är det? Och professorn där säger att jag ser evolutionen i mitt labb, det är ett faktum. Och så tänker han på sina fjällar som skiftar lite grann i färg och form och sådär under ett antal generationer. Det som brukar kallas för mikroevolution. Och som är ett faktum. Vi ser det i naturen hela tiden. Det är variation inom en grundtyp. Medan killen där tänker på något helt annat då. Han tänker på någonting som är bevisat, någonting som vi vet ställt utom varje tvivel. Att det sker förändringar med levande varelser i naturen ständigt och jämnt. Och han tänker däremot på någonting helt annat. Han tänker på liksom att en bakterie har blivit en människa eller, och alla andra livsformer liksom, över tid. Det är vad han lägger i begreppet evolution. Och som sagt var personen till vänster där och våra lärare och universitetsfolk hävdar att ja, men det är bara att plussa små förändringar under miljoner och miljarder år så får man all förändring är tänkbar. Det ska vi titta på lite på strax. Okej, då vet vi det. Mekanismen bakom evolutionen är slumpmässiga förändringar i DNA. De som är bra behålls. Det naturliga urvalet liksom ser till att de behålls och kan föra sina gener vidare till nästa generation. Men alltså de som är lite sämre försvinner bort, selekteras undan. Och så över tid så får vi en evolution. Den som är bäst anpassad överlever. Det här är liksom skolexemplet. Så här lär man sig i skolan. Så här går det till. Och om man nu går ut i livet, det brukade jag liksom tänka när jag själv jobbar som lärare. Om mina elever nu ska gå ut i livet och verkligen tro på evolutionen, då ska man veta varför man tror på evolutionen. Då ska man veta argument för. Jag tror därför att. Och nu ska vi granska de här mekanismerna som ligger till grund för hela evolutionen. Många kristna idag tror på att Gud skapade genom metoden evolution. Det bygger, oavsett om man tror på Gud eller inte, så i det fallet så delar man liksom den här evolutionära synen på livet och så. Och oavsett vilken kategori man tillhör så bör man då veta varför man tror på det. Och därför ska jag säga några ord om vad vi vet om mutationer och vad vi vet om selektion. Så vi kan börja med att säga något kort om mutationer. Mutationer är alltså en slumpmässig förändring i DNA. En bokstav i alfabetet byts ut mot en annan, till exempel. Eller en sekvens kastas om så den kommer baklänges. Eller ett helt stycke liksom försvinner eller tillkommer. Eller kommer samma upplaga en gång till. Eller, det finns många olika varianter. Men en sak vet vi. Vi vet att mutationer är en av orsakerna bakom åldrandet. Därför att om vi har en cell i kroppen någonstans så har den en begränsad livslängd. Kanske lever den 7-8 år och sen så dör den. Och då kommer cellkompisarna runt omkring och börjar ha en dialog med varandra och fundera, liksom, va, hur gör vi nu då? Liksom, någon av oss måste ju göra något. Ja, men jag ställer upp sen och så delar den på sig. Och så blir den liksom, fyller den ut tomrummet där då. Och då måste hela DNA, alltså 6 gigabit med information, måste kopieras då. Och då sker det i de här 6 miljarderna tecken, så sker det i genomsnitt 3 felkopieringar. Så att varje ny cellgeneration får ungefär 3 mutationer, slumpmässiga då. Så den blir inte riktigt samma kvalitet som den första cellen. Även om principen finns där. Alltså själva systemen för att se till att det här blir rätt finns verkligen i cellerna. Men av någon anledning funkar de inte fullt ut. Och det finns även vissa andra åldersrelaterade förändringar. Men alltså egentligen är döden och åldrandet ett större mysterium än livet. Alltså Gud skapade människan livet till att leva för evigt. Och mekanismen finns där verkligen. Så problemet är, eller mysteriet är egentligen snarare, varför funkar det inte som det kunde göra? Utan vad är det som gör detta? Och så vidare. Nåväl. Åldrandet är en av, så att hon har där kanske 70-80 000 mutationer i varje hudcell. Vilket är en del av förklaringen till varför hon ser ut som hon gör. Så. Vad orsakar mutationer mer då? Ja, alla nu kända cancerformer förorsakas av mutationer. Det är också därför som vår tandläkare går och gömmer sig bakom en dörr när han trycker på knappen. För han vill inte utsätta sig för upprepade doser av strålning. För man vet att det kan förorsaka cancer. Vad orsakar mutationer mer? Ja, det finns en tragiskt lång lista på hundratals genetiska fel hos människan som leder till obeskrivligt lidande hos människan. Alla den typen av förändringar, genetiska sjukdomar som finns, ärftliga sjukdomar, förorsakas av mutationer. Ja. Det är en ganska diger lista som inte är så speciellt upplyftande egentligen. Någon av de här sakerna är inte direkt kreativa om man säger så. I våra läromedel så nämns det i stort sett några exempel på mutationer som är fördelaktiga. Det brukar vara en handfull på sin höjd. Det handlar då nästan alltid om mutationer hos bakterier och virus. Några enskilda fall finns det med mutationer hos människor till exempel som anses vara fördelaktiga. Extremt få. Jag ska nämna en av dem som finns i våra läromedel. Det här är en gen för bildningen av röda blodkroppar. När sekvensen på ett visst ställe, det här är 1500 bokstäver, när en viss sekvens ser ut exakt så här. Det här GTA, det är de här 4 bokstäverna i DNA-alfabetet. När de ser ut exakt så här så leder det till, då är det ett recept på ett protein som gör att formen hos de röda blodkropparna blir som en lite T-fat, med lite tunnare på mitten så, som transporterar syre och som kan vika ihop sig lite grann när den passerar den tunnaste blodkärlen. Men om det händer en mutation där, så att det där T-et där uppe av de här 1500 bokstäverna, när det byts ut mot ett A, då leder det till att de röda blodkropparna istället får den här formen. Det vill säga, de är inte lika röda, de kan inte transportera syre lika bra och de blir deformerade, vilket gör att de kommer att fastna och ställa till i olika leder och liknande. Det här är då, om man får den här mutationen från sin pappa och en frisk gen från sin mamma, så kommer blodet hos den personen att vara en mix av de här två. Skulle man få samma trasiga anlag från båda föräldrarna, då kommer man sannolikt inte att födas överhuvudtaget. I något extremfall så kan man födas och leva, men då har då en fruktansvärd sjukdom resten av sitt liv. Det här är en blodbristsjukdom, en anemi. Och då kan man undra, det här tas alltså upp i våra läromedel som en exempel på en fördelaktig mutation. Och då kan man undra, liksom, vad är fördelen med att ha den här sjukdomen då? Och då är svaret att om man har den här sjukdomen och man råkar bo i Afrika, så kan man vara glad, därför att då slapp man dö i malaria. Därför att malariaparasiten trivs inte i den här typen av blodkroppar, trivs bara i de här. Och av någon anledning så känner den sig, när den kommer in med en mygga och kommer in i kroppen där, så liksom får den inte tillfälle att sprida sig och föröka sig så här. Så att människor som har det här sjukdomsanlaget har alltså en motståndskraft mot malaria, vilket gör att malaria, den här sjukdomen har väldigt hög frekvens i vissa delar av Afrika bland annat. Det är en positiv mutation. Men tänker man efter lite grann, okej, men om du jämför den personen med en frisk person som inte har en sjukdom, är det då en fördel? Ja, det är bara en fördel under vissa speciella omständigheter, nämligen ett område tätt med malariaparasiter. Man kan säga så här också, att de exempel som finns på fördelaktiga, det finns ett antal fördelaktiga mutationer påvisade. Till exempel bakterier kan bli resistenta mot antibiotika. Det är fördelaktigt för bakterien men inte för oss. Insekter kan bli resistenta mot DDT och andra insektsgifter. De överlever. Det får vissa andra konsekvenser, men de överlever. Och det är fördelaktigt för dem. Vissa celler i människans immunförsvar, de som bildar antikroppar, alltså vi utsätts ju för hundratusentals olika kemiska föreningar varje dag, och får vi ett sår och det kommer in en sån förening i kroppen, så måste det finnas ett försvar, och då behövs det alltså en enorm mångfald med antikroppar som kan känna igen alla tänkbara möjliga liksom främmande ämnen. Och då ligger det, just de cellerna ligger och kör mutationer för att generera de kör som slumpdosgenerator för att generera så stor mångfald som möjligt. Men bakterier, virus och de cellerna i alla andra celltyper är mutationen någonting som kroppen aktivt kämpar emot och har sofistikerade system för att liksom undvika. Det finns små, när DNA kopierar sig, så det blir en kopia, så finns det speciella enzymer som glider längs med DNA och kollar så att bokstäverna verkligen stämmer. Och stämmer inte, så skickar de hjälp efter några kompisar som kallas för restriktionsenzym, som kommer dit och klipper av den felaktiga DNA-biten före och efter. Och sen så skickar de bud efter ytterligare kompisar som kommer dit och fixar till och lagar till så att det blir rätt istället. Ni fattar, det kallas för proof reading det här, och är en aspekt av det. Det är svindlande, fascinerande. Tänk att evolutionen har lett fram till system som motverkar mutationer, när mutationer är själva grunden för evolution. För enligt evolutionsteorin så är alltså mutationer det som skapar råmaterialet för selektionen, som sedan den kan välja ut och så vidare. Okej, så vi kan säga så här om mutationer, kan vi konstatera. Mutationer förändrar arvsmassan, DNA, hos levande organismer, vilket ibland kan medföra överlevnadsfördelar, främst hos bakterier och virus. Men det finns idag, februari 2018, inget belagt exempel på någon mutation som ökar informationsinnehållet i någon organism och tillför en kvalitativ egenskap. Det finns inte ett enda exempel. Och det här är liksom någonting som, ja, men det är klart att skulle jag haft en evolutionist så skulle jag säga, ja, men det exemplet och det exemplet. Men jag skulle kunna visa i varje enskilt fall att det som har hänt är att det har skett en förändring, den innebär en fördel, men själva förändringen i sig innebär att en gen har stängts av, den har förlorat sin funktion eller den har blivit blockerad på något sätt, och då den typen av förändringar sker. Men det är ingen konstruktiv förändring. Men den innebär i en snäv miljö, till exempel en bakterie badande i antibiotika, det är en ganska ovanlig situation. Där kan en viss defekt hos bakterien göra att den överlever. Men skulle den komma ut i en frisk, naturlig miljö så skulle den bli utkonkurrerad på minuter eller timmar. Så skulle den försvinna. Men i en extrem miljö. Så. Det här är så att man kan säga så här, mutationer är ibland fördelaktiga men de är aldrig konstruktiva. De skapar ingenting nytt. Åtminstone teoretiskt sett skulle de kunna göra det. Men det finns idag inget belagt exempel på en enda mutation. Och då ska vi tänka så här. Vi är resultatet, enligt evolutionsteorin, av myriader mutationer, slumpmässiga förändringar som sedan har byggt upp oss, våra kroppar och allt annat, alla andra livsformer, alla egenskaper, allting skapas genom slumpmässiga förändringar. Och vetenskapen kan idag, hävdar jag, inte visa fram ett enda exempel som tål en kritisk granskning. Och det här är grunden för hela evolutionen, för om inte det selektionen har någonting att selektera fram så kommer ju inte evolutionen någonstans ändå. Så egentligen skulle jag kunna sluta här och åka hem. För ni skulle förstå att evolutionen kan inte fungera. För det finns ingen procedur som skapar råmaterial. Mutation är en djupt destruktiv process. Djupt nedbrytande och alla vet om det. Vi försöker skydda oss från kemiska substanser som skapar mutationer. Och kärnkraftsolyckor och kärnvapenkrig. Vi vet att det är någonting som vi ska akta oss för. För vi vet dess effekter. Vi vet att mutationer skadar. Och det är ju för att teoretiskt sett skulle man kunna tänka sig att en mutation verkligen blev bra. Ja visst. Men realiteten är att det måste ske hundratusentals mutationer innan den där positiva mutationen uppträder. Och de är med all sannolikhet mer eller mindre destruktiva, nedbrytande. Hur kom detta nu igen? Jo, just det. Det är det här. Vargen kan alltså med hjälp från en varg kan vi alltså selektera fram pudlar. Okej? Okay? Det vet vi. Och alla andra hundraser. Men kan vi utgå från en pudel och selektera fram en varg? Nix. Det går inte. Och det hållet går inte. Därför att pudeln är så berövad, så mycket genetiskt material, så det går inte att återkoppla det. Du kan utgå från vilken hund som helst, du kan inte få tillbaka vargen. Skulle vi få tillbaka en varg från en pudel, då skulle man få korsa pudeln med alla tänkbara hundraser som finns. Och skulle man få en blandras som antagligen skulle vara relativt lik en varg och gå baklänges. Men som sådan är det. Och det här visar att selektionen som fenomen utarmar genetiskt material. Och det är jätteviktigt att komma ihåg. Det var en fråga här. Jag bara illustrerade en sak till här med de här grundtyperna. Så tog jag kattdjuren som exempel. Och där kan man då visa till exempel att till exempel lejon och tiger hybridiserar med varandra och får ungar som är fertila och så vidare. Och puma och lejon. Och det finns en stor mängd med sådana. Vi har också ett litet vilt kattdjur som heter ocelott. Som kan hybridisera med puma, och tamkatten ocelotten kan få fertil avkomma, så att på det sättet indirekt, det är inte så att ett lejon får unga med en tamkatt, men däremot så ser man länkar i hela den här kategorin som gör att man kan säga sig direkt att ja, men kattdjuren, Gud kan ha skapat, behöver inte ha skapat alltså en massa olika kattdjur, Gud kan ha skapat ett grundkattdjur som sen där vissa individer av populationen sprang iväg åt ett håll och vissa åt ett annat håll, och utifrån de gener de råkade ha med sig så blev det olika större kategorier av kattdjur. På samma sätt som om två av er, kille tjej, slumpmässigt skulle bosätta er på en ö och två andra av er slumpmässigt på en annan ö, obebodd, och så skulle vi åka dit om 500 år och titta, så skulle vi direkt kunna säga vem som kommer från vilken ö. Därför att ni hade urval av gener med er, genpoolen säger man, som skulle då karaktärisera då er på ön, befolkningarna som blir. Det skulle bli en period av inavel och en del besvärligheter, men det skulle stabilisera sig efter ett tag. Så. Och det här med inavelsproblematiken, ska vi komma ihåg, det här är någonting som är idag i skapelsen. Därför att var en av oss bär en handfull, alltså anlag för ärftliga sjukdomar som är ganska ärftliga åkommor som är ganska väldigt luriga. Men tack vare att vi har en frisk gen från mamma eller pappa som balanserar upp och dominerar, så kommer vi ändå vara fullt friska. Det är alltså väldigt vist anordnat det där, att defekta gener är vikande och friska gener dominerar över vikande. Det kunde vara tvärtom, men nu är det så. Men när Gud skapade människan en gång i tiden, då sa han, det var mycket gott, sa han. Inte skapade Gud en massa defekta gener och anlag för hemska sjukdomar i sin skapelse. Nej, det där är en konsekvens av att skapelsen är utsatt. Sen syndafallet så är skapelsen utsatt för nedbrytande krafter. Mutationer på grund av strålning och andra orsaker som inte fanns från början. Så från början fanns inga som helst negativa effekter med inavel. Därför att det var friska varelser. Det var först Mose, alltså, som levde alltså 1400 före Kristus. Det var först där som i Mose lag som det kom förbud mot att få barn och gifta sig med nära släktingar. Dessförinnan var det inget större problem. Det var tvärtom då, liksom att man ville gifta sig med någon släkting. Abraham, när han skulle ta en hustru till sin son Isak, han sa till, gå hem till min faders släkt och ta liksom någon dotter där, va. Själv var han gift med sin halvsyster Sara. Och det där var praxis på den tiden. Så att det fanns inte den defekt. För de här destruktiva krafterna i skapelsen hade inte kommit så långt än då på den tiden. Men vi ser här en aspekt av selektion, vad den gör. Det vill säga, när man selekterar, väljer ut, vare sig det är människor som gör det, som i det här fallet, eller när det sker i naturen olika skäl, så leder det till en genetisk utarmning. Vi kan också se på en annan aspekt av det hela. Det är att mutationer är, som jag sa, nästan alltid negativa. Och det är också därför vi aktar oss för dem. Nu fick jag bara plats med 1500 dåliga mutationer på den här sidan. Men nej, för att, men ni fattar, en ganska rejäl belastning här på den här sidan. Va? Om man för varje positiv mutation som sker samtidigt får en enorm mängd dåliga mutationer, så är ju det ett ganska dåligt steg i evolutionen, om man säger så. Va? Därför måste det finnas ett naturligt urval som kan helt enkelt eliminera, ta bort alla de här. Om selektionen verkligen kan ta bort allt negativt, hela den här negativa mutationsbelastningen, då kan vi få en positiv mutation utan att börja dras med allt det negativa. Och sen så sker ju detta i generation efter generation. Varje celldelning sker detta, varje generation efter generation så sker det här. Har vi då en selektion som är så effektiv så att den verkligen får bort alla negativa mutationer? Och då säger jag så här, att det faktum att mutationer som är väldigt, väldigt destruktiva, nedbrytande, är verkligen, där har vi ett naturligt urval i funktion i naturen. Om det till exempel föds ett rådjur i skogen och det har en skada på sitt nervsystem så det kan inte liksom ställa sig upp på sina ben, då kommer räven, att, alltså naturliga urvalet i form av räven, att se till att den mutationen kommer inte att föras vidare till nästa generation. Och på det sättet så är det naturliga urvalet en väldigt viktig faktor i naturen. Rovdjuren tar ju också i huvudsak skadade organismer. Så här, va. När man fiskar med fiskedrag så försöker fiskedragen imitera en skadad fisk. För det utlöser huggreflexen hos gäddan och sådär. Så det där är en princip i naturen som på något sätt bevarar livskraften hos populationerna. Vilket också är ett skäl för att ha kvar rovdjuren i naturen. Men frågan är nu då, om mutationen inte är så farlig då. De här, de som är mest väger mer tyngst ner, de som är värst mutationer, de tar det naturliga urvalet. Men hur är det? Jag står här som ett levande exempel på motsatsen, nämligen att jag står här med en svagt negativ mutation, alltså någonstans här. Jag har nämligen ett födelsemärke här någonstans som ger mig något förhöjd risk för hudcancer. Men samtidigt som jag står här så är jag farfar och morfar. Jag har alltså lyckats lura det naturliga urvalet. Trots min svagt negativa mutation så har jag fört mina gener vidare ändå, inklusive den här mutationen, om det nu är så det ärvs. Men själva poängen är det att jag har lyckats kompensera för den där svagt negativa mutationen genom att vara lite extra trevlig eller något annat. Och då kom inte det naturliga urvalet åt mig. Och de allra flesta mutationer är inte så allvarliga. Många är det. Det räcker med en bokstavfel ibland så kan det bli riktigt illa. Men de flesta är svagt negativa eller till och med till synes neutrala. Nu tror inte jag att det finns några helt neutrala mutationer. Därför att det är lite samma sak som om man har nationalencyklopedin på sin dator. Och så säger vi att varje gång man skulle starta det så trillade bort en bokstav någonstans. Eller kom till eller byttes ut eller något. Då skulle jag sannolikt inte märka något av det överhuvudtaget. Inte ens kanske om just det ordet jag sökte på var just det ordet som hade trillat bort en bokstav. Det kan att jag inte märkte det alls. Men om den processen får fortsätta år ut och år in, sekel in och sekel ut, så kommer informationen i det här programmet successivt att bara spädas ut och erodera bort och försvinna över tid. Så att till och med mutationer som tycks sakna någon större inverkan är alltså på något sätt definitionsmässiga. Nämligen om det är så att informationen är meningsfull som ligger där från början. Och det tror jag att den är. Så att, vad får det här för, resten blir kvar men märks inte så mycket. Det här betyder någonting som är ganska uppseendeväckande egentligen, men som inte talas någonting om. Alltså själva grunden för det här är oddsen mellan att få en positiv mutation och en negativ mutation. Att de är så överväldigande för den negativa sidan, vilket vi vet. Att den där positiva också skulle vara konstruktiv, det finns det alltså ingen evidens för, men vi låtsas att det är så. Men oddsen är så extrema och det här gör att levande organismer, inklusive människan, i synnerhet människan, är liksom stadd under en genetisk, ska man säga, håller på att förstöras långsamt gradvis genom att vi samlar på oss negativa mutationer. Och det här är ett scenario som är väldigt olika jämfört med vad evolutionen säger. Att liksom det börjar med en primitiv bakterie eller liknande. Och sen så går evolutionen uppåt mot högre och högre. Fler nya egenskaper, allt blir bättre och bättre. Men vad säger evidensen? Evidensen säger att vi samlar på oss en genetisk belastning genom trasiga gener över tid. Och vad pekar det emot då? Det pekar mot en tid i det förgångna när vi hade en perfekt värld. Och den hastighet som vi människor samlar på oss den här typen av mutationer är så hög så att mänskligheten kan inte vara miljoner år gammal. För då skulle vi inte haft en enda fungerande gen längre. Det går att räkna på sånt här. Människan är inte så gammal som art. Bibeln har, alltså det här kan man tycka oerhört dystert scenario, och det kan jag hålla med om, men Bibeln säger något mer. Den säger det att den här världen, det står i Gamla testamentet, där världen bryts ner som en klädnad, står det, slits ut som en klädnad, men kläderna ska bytas ut. Gud har bestämt om en ny skapelse, så att vi inte lämnar åt vårt öde. Så det naturliga urvalet bidrar i begränsad omfattning till biologisk anpassning och till att bevara populationers fitness genom att eliminera de skadligaste mutationerna. Naturligt urval är det alltså som gör att vi får resistenta bakteriestammar. Absolut. Det är selektion och det är ett sätt för bakterierna att överleva. Och det är jätteviktigt för de är basen i näringskedjorna, så är det bakterier. Det är mycket viktigt att de får överleva. Därför kör de mutationer. Och selektionen är en viktig process för dem. Men samtidigt leder selektionen till förlust av genetiskt material. Och det förmår inte hindra att defekta gener ansamlas i arvsmassan. Så det naturliga urvalet är en viktig bevarande process i naturen. Men sker till priset av minskad genetisk mångfald. Så märk nu här. När vi nu snackar om evolutionsmekanismerna. Så har vi två faktorer som liksom man får lära sig i skolan. Det här är beviset för evolution. Vad är det? Det är mutationer. Och vi vet att det är en oerhört destruktiv kraft. Selektion utarmar. De två i kombination, det blir ingen vinstlott. Vi har två. Den här insikten och kunskapen vet man inom bland evolutionsteorins anhängare. Internt vet man. Känner man till den här problematiken? Men utåt sett visar man ingenting av det, utan man håller masken uppe och gör våra läromedel och våra lärarutbildningar. Man får aldrig någonsin någon kritisk perspektiv på mutationer, selektion eller någon annan sån här. Så är verkligheten. Det är liksom den det som vi får kämpa emot, så att säga, va? Och det är en glädje att få stå i en skolklass och bara visa på detta. Så här ser verkligheten ut. Så mutationer bryter ner naturligt urval, utarmar. Och sen så har vi ett argument som finns i alla våra läromedel. Likheter. Därför att de likfärgade här gula benen här till exempel, då man säger så här, en människa, en katt, en val och en fladdermus då har motsvarande ben här. Det måste bero på att de från början hade en och samma förfader eller urmoder eller något som hade den här typen av ben då, och sen så har de utvecklats åt olika håll och så har de då behåller de här likhetsmönstren. Det här är då ett bevis för gemensamt ursprung, brukar det heta i våra böcker då. De här likheterna bevisar släktskap i direkt nedstigande led. Men Bibeln, ett bibliskt perspektiv skulle vara det att vi har en gemensam skapare. Gud har skapat de här och därför liknar de varandra. Nu skulle man kunna tycka då att likheterna här är ju verkligen framträdande då, va? Och enligt evolutionsteorin så beror det på att vi då har en gemensam föregångare som var då inte apa, inte människa, men något däremellan. Och sen har vi utvecklats åt olika håll. Men det här påståendet att likheter måste bero på gemensam härstamning är inte alls sant och inte enhetligt heller. Det finns många exempel där man resonerar helt annorlunda. Vi kan titta på en annan typ av likheter här som är rätt fascinerande. Om vi tar fladdermöss, så ni vet, de kan ju flyga i totalt mörker och orientera sig hur bra som helst. Plocka insekter i totalt mörker och undvika alla hinder och så vidare. Tack vare att de har ett ekolod de skickar ut högfrekvent ljud, studsar på en insekt tillbaka igen och så ser de det liksom med sin hjärna, tolkar de där ljudintrycken då. Det märkliga är att en tämligen avlägsen släkting, till exempel tandvalar, har exakt samma system, fast under vattens metodik. Va? Men de har till och med i själva instruktionerna i DNA, så har de alltså ungefär 200 gener som är praktiskt taget identiska, som beskriver samma typ av funktioner och strukturer. Fast de här två varelserna inte har någon gemensam släkting som skulle haft det här systemet. Så i det här fallet så kan inte evolutionsteoretikerna hävda att det är på grund av att de hade en gemensam släkting som hade det här systemet som de har det. Utan i det här fallet, då backar evolutionister, så säger man så här: det här är exempel på konvergent evolution, säger man. Det här är två olika typer av varelser som helt oberoende av varandra har utvecklat exakt samma typ av strukturer och samma dataprogram för det dessutom, bokstav för bokstav. Det är märkligt. Och det betyder alltså att i det här fallet så är de här likheterna mellan organismerna inte på grund av gemensam härstamning, utan någonting annat. Utan parallell evolution istället. Eller sådär, va? Så att likheter bevisar alltså inte gemensam härstamning. Det är inget, att vi liknar schimpanser är alltså inget bevis för att vi kommer från gemensam förfader, utan det är så. Ja, det är det. Men orsaken till det, det behöver inte alls vara att vi kommer från en och samma varelse. Utan det kan vara att designen använder sig av samma strukturer och samma programvaror i olika varelser efter sin vilja. Och lite liknande som det här fallet. Det här är en tidig folkvagn och en tidig Porsche. De hade samma designer och därför kan man se likheten mellan dem. Så i det här fallet är likheterna inte alls på grund av någon sorts evolutionär förändring, utan en och samma designer tillämpar samma principer i olika skapelser. På samma sätt som vi kan använda hjulet som fenomen, kan vi använda liksom i flygplan, bilar, mopeder, cyklar, barnvagnar, name it. Vi använder oss av principen hjulet, för den är användbar i alla rum, och vi använder den fritt så som vi vill designa. Så att det är en designprincip då. Så att mönster av likhet stödjer design lika mycket som det stödjer någonting annat. Fossilen ska jag inte fördjupa mig i här, för det kan tyckas lite trist och sånt. Men jag kommer ändå visa lite grann om det. Och det är det så här att man skulle förvänta sig, om vi tittar på livets historia, att långt ner i berget så hittar man någon enda livsform, kanske en enkel mikroorganism. Och sen när vi går längre uppåt, närmare vår egen tid, så skulle vi hitta fler och fler olika typer av organismer. Fler och fler djurtyper. Så att det liksom grenar ut sig som ett träd. I verkligheten är bilden så här. Från början hittar man ingenting, kilometervis med sediment på tidiga jorden, sandsten och liknande, utan minsta spår av liv. Sen kommer man till något som kallas för de kambriska lagren. Och där plötsligt är det enorma mängder med livsformer av olika typer. Till och med ryggsträngsdjur alltså, finns det där nere. De flesta är marina och bottenlevande, alltså snäckor, musslor, koraller och liknande. Men sen från den tiden är det faktiskt färre typer av organismer än vad det finns idag. Det är inte den bilden man brukar se. Det är alltså inte det här trädet, utan det ser ut på ett helt annat sätt när man tittar på det fossila arkivet och ser helhet. Det här är alltså inte någonting som man skulle förvänta sig vid en gradvis successiv evolution. Livet tycks ha exploderat i vissa skeden då. Bland annat här i Kambrium. Bland annat också i en epok som heter Devon, eller rättare sagt ett berglager som kallas för Devon. Där plötsligt så finns det mängder med fiskarter och typer av fiskar. Dessförinnan det bara exploderar, och det finns ytterligare någon sån exempel. Richard Dawkins han tycker så här: vi behöver inte fossiler, utan evolutionen är avgjord utan dem, så att man behöver inte bry sig att det inte finns några mellanformer fossilen, tycker han då. Utan strunt i det, vi har ju bevis från andra håll, tycker han. Men det är ett faktum då att de mönster som finns i fossilen stödjer inte idén om en gradvis evolution. För de olika livsformerna, som sa förut, de är där separata, unika. När man hittar den första fladdermusen, alltså längst, den fladdermus man hittar längst ner i fossilen, då är den en komplett fladdermus med ekosystemanläggning och allt. Det finns inga, och det där är liksom en princip som gäller alla livsformer i fossilen. Nästa bild är lite, alltså evolutionen är att man plussar på grejer. Små förändringar plussas på, slumpmässiga grejer förändras, det plussas på så. Och så små förändringar blir till slut stora förändringar. Men hallå, är det så vi konstruerar våran altan när vi ska bygga den? Är det så att vi bara tar och slumpmässigt bankar lite på träbitar och sånt, och så blir det någonting? Nej, utan när vi ska konstruera någonting, vare sig det gäller en hemsida eller om det gäller en altan eller någonting annat, så utgår vi istället från ett mål. Vi vet vad vi vill ha. Och sen går vi ner i en nivå under det, och så formulerar vi lite delmål, och så håller vi på så, och så avslutar vi sen med detaljerna. Vi måste först ha målet i sikte. Det är så vi designar saker och ting. Mobiltelefon. Hur skulle det vara om man började bara en ände vilken som helst och bara började förändra saker och ting? Det blir inga mobiltelefoner på det sättet. Man måste ha konceptet först och jobba sig neråt. Alltså ett perspektiv som går inte från botten uppåt, utan uppifrån och ner istället. Här är två skilda designprinciper, och det är lite svårt. Darwinismen skulle alltså uppkomma på det sättet, med bara små slumpmässiga förändringar som anpassar sig efter miljön då. Jag vill inte börja om konstiga ord, men miljön här, och så blir det vad det blir, och så blir det då en viss typ av organism sådär, va? Men design jobbar på ett helt annat sätt. Alltså det är målinriktat, så att man har målet först, och sen går man in och så slutar man med detaljerna. Vilket leder fram till en levande värld som är hierarkiskt uppbyggd. Det där, hade evolutionen varit sann, så hade vi inte sett något av skönhetsaspekterna vi pratade om förut idag. Vi hade bara haft krass ändamålsenlighet och ingenting mer. Och vi hade inte haft organismer med den hierarkiska uppbyggnaden. Du vet, vi har celler. Cellerna bygger upp vävnader. Vävnaderna bygger upp organ. Organen bygger upp organsystem. Hjärta, lungor. Organsystemen bygger upp individer, liksom, va? Alltså varje cell i kroppen tjänar inte bara sig själv, den tjänar ett högre syfte hela tiden, nämligen organismens överlevnad. Och den typen av strukturer måste precis som en dator. Alltså varje detalj här tjänar ett högre syfte, nämligen att ha en fungerande dator. Den typen av strukturer, det här är lite filosofiskt, jag vet, svårt att ta kanske, men det här är faktiskt en grundprincip som är jätteviktig. Evolutionen skulle inte fungera. Nu ska man se klockan är. Nu ska jag få tillfälle att fråga också. Om vi tror, för Bibeln säger så här, att Gud skapade de olika levande varelserna efter sina slag och allt det här. Sen så talar Bibeln om en specifik händelse i jordens historia som Bibeln understryker väldigt mycket. En oerhört detaljerad beskrivning av det som kallas för, brukar kallas för syndafloden. En geologisk, en händelse i jordens historia som var av global omfattning, som fick, om den har hänt, så har den fått enorma konsekvenser för jordens geologi och många andra sätt också. Jesus refererar till det. Han säger så här, som det var på Noas tid, säger Jesus, så ska det bli en gång. Det vill säga, ondskespiralen ska växa och en massa andra saker. Så här, va? Men han refererar till det. Och Petrus, han säger i sitt andra brev, tredje kapitlet, så säger han så här, att ungefär att en dag så kommer det folk som kommer att håna er. Och så beskriver han situationen lite grann. Och så säger han så här, men då glömmer de att det fanns en värld som gick under genom vatten. Det kommer en tid när man kommer att förneka den här händelsen. Och det här har jättekonsekvenser för vår syn på geologin, på fossilbildning och allt sånt där. Därför att om vi vågar tänka den här tanken att tänk om världen faktiskt har varit översvämmad en gång i tiden, då förstår vi varför både de geologiska lagren och fossilen vittnar om katastrofiska bildningsförhållanden. Den klassiska synen på hur de här berglagren har bildats är att de har bildats under långsam sedimentation under årmiljarder. Där det har tagit kanske 1 miljon år för varje meter av det här berget att bildas under långsamma, gradvisa förhållanden. Och medans ett annat perspektiv på de här är att de har bildats på väldigt, väldigt kort tid under en global översvämning. Och där spelar det väldigt stor roll. Det är enorma skillnader i vilket sätt man ser på det här. Och då kan jag säga, utan att det skulle behöva lång tid för att liksom verkligen visa er alla de tecken som finns på katastrofiska händelser i jordens historia, som faktiskt visar att de här bildas. Jag ska bara ta någon alldeles strax. Fossil, ja. Hur bildas fossil? Jag återkommer till alldeles strax. Det är inte bara Bibeln som beskriver syndafloden. Jag har sett uppgift på upp till 260 olika berättelser från olika delar av världen som berättar samma sak. 95% av dem nämner om att världen en gång har varit översvämmad, hela världen. 88% nämner en familj som bevarades. 70% nämner att räddningen kom in i form av båt. 67% nämner att djur blev räddade. 66% nämner att orsaken var människans ondska. Och 57% nämner att arken strandade på ett berg. Av alla de här berättelserna så finns det en berättelse som är helt outstanding. Och det är Bibelns berättelse som talar om datum, tid, exakta tidsrymder och så vidare. Så när man läser den i första Mosebok 6 och 7 så beskriver den, man ser så tydligt i texten att den är avsedd att ge en dokumentation av en historisk händelse. Det är så här, av alla biologiska varelser så finns det en biologisk varelse som har förmågan att påverka jordens öde, och det är människan. Det behöver man inte vara kristen för att tro. Alltså, Bibeln säger ju att människan skapades till Guds avbild. Ja, djuren skapades av stoff från marken. Människan skapades av stoff från marken, alltså, som är skapsakt av Gud. Men människan andades Gud in av sin livsande, och så fick människan en speciell roll i skapelsen att förvalta och ta hand om skapelsen. Det är bara människan som har den förmågan. Delfinerna sägs vara begåvade, men de skulle aldrig kunna påverka jordens öde. Människan är unik. Spindlarna bygger korsspindeln, gör fantastiska nät, men jag tror inte någon av oss någonsin har sett en spindelmamma sitta och utbilda sina ungar i konsten att spinna nät, utan de gör ju det liksom, de är programmerade i sitt DNA till att göra det rent reflexmässigt. På samma sätt som bofinken aldrig har sett sin mamma bygga ett bo, men gör det ändå själv. Getingarna gör sina pappersbon där med sina finurliga celler och aircondition och allt vad det är. Men har aldrig någonsin... Alltså, de är inprogrammerade till det. Och bävrarna bygger sina hyddor. Men människan är den enda biologiska varelsen som är helt fri i sitt skapande. Att forma med hjälp av lera eller levande material eller bygga konst, musik, empati, språk, andlig längtan. Människan är helt unik i skapelsen. Det är inte fråga om gradskillnader mellan alltså successivt att vissa djur är nästan lika kreativa som människan. Det är en avgrund emellan dem. Människan är helt outstanding. Och det förbises ofta. Det finns ofta en tendens att man vill göra djuren människolika och människan djurlik så att säga, i beteenden och liknande. Och så där. Och man vill sudda ut den här gränsen av någon anledning. Men Bibeln är väldigt tydlig med att det är en enorm skillnad. Och den skillnaden har att göra med vår ställning som Guds avbild. Skapelsen är fantastisk och vacker på alla möjliga sätt. Som vi såg förut, den här bilden och liknande. Men samtidigt så har vi... Och den första världen skapades i ett harmoniskt tillstånd. Det står att alla djuren fick gröna örter till föda. Människan fick dessutom all trädfrukt. Det var så det var från början. Så är det inte längre. Världen är trasig nu. Vi kan se att efter syndafloden så ger Gud människan tillåtelse. Du kan läsa om det första Mosebok 9. Där kan du läsa hur Gud gav människan tillåtelse. Att precis som hon tidigare fick de gröna örterna skulle hon nu äta även animalisk föda. Och det är varför kan man ju undra då. Och jag tror att det finns en enkel förklaring. Jag tror helt enkelt att efter syndafloden så låg nu hela den där floran före floden som täckte jorden och som var helt fantastisk i sin artrikedom och allt detta. Den låg nu ihoppressad under kilometervis med sediment och trycktes ihop och omvandlades till kol och olja. Om ni tror att det tar miljoner år så kan jag tala om att det går på 20 minuter. Det finns patent på sånt där. Man tar helt enkelt bara alger från havet och så trycker man ihop det så har man brännbar olja på några minuter. Och likadant med kol. Så att, men världen är trasig liksom. Men Gud såg att nu skulle människan behöva vara akademiker för att få i sig alla aminosyror. Så att nu gav han tillåtelse att äta även animalisk föda. Men världen är trasig. Den är inte idag som den var från början. Det är helt andra villkor. Och människan är... Varför är just människan en etiskt, moraliskt funktionshindrad varelse? Vi som vet så väl hur vi bör leva. Vi som numera kan gå och läsa liksom internationella relationer och massa bra saker. Aldrig någonsin har vi vetat så bra om hur vi ska leva och bygga ett samhälle. Och likväl ser världen ut som den gör. Varför är vi en sån kluven, märkligt kluven varelse? Och Bibelns svar är ett historiskt syndafall. Som inte bara drabbade oss människor utan drog med sig hela skapelsen. Därför att 95-99% av världens lidande förorsakas direkt eller indirekt av oss människor. Det är bara att inse att så är det. Och även naturen omkring oss är märkt av lidande i form av sjukdom, smärta och död. Så var det inte från början. Från början såg Gud att det var mycket gott. Och det var inte så från början. Vi kan till exempel se att det här med rovdjursinstinkter och sånt är alltså inget primärt i skapelsen. Utan det kom in sekundärt. Och det kan vara svårt. Alltså som biolog så kan man ju tänka så här, hur såg världen ut? Men det var så här, det var ett led i näringskedjorna före syndafallet. Och så är det inte längre. Men Gud talar om en tid när det här systemet ska upprättas igen. Du kan läsa om det i Jesaja 11. Då ska vargar gå i bet med lamm. När Kristus kommer tillbaka. Då ska vargar gå i bet med lamm. Lejon och björnar ska beta tillsammans och så vidare. Du kan läsa om det där igen. Att en dag ska det återställas igen. Så här var det inte tänkt från början. När man jämför DNA hos människor från olika kulturer. I det här fallet kvinnors DNA från olika världsdelar. Så kan man spåra tillsammans hur människan en gång spreds ut över jorden. Och enligt en teori som idag är ifrågasatt så uppstod människan i Afrika. utvecklades. Sen vandrade man till trakten av Mellanöstern och därifrån spreds man ut över jorden. Det här går då att spåra i DNA då. Jämför vi det här spridningsmönstret med det som vi kan läsa om i första Mosebok 10, så är det rätt fascinerande. För här strandade arken i Ararat. Sen vandrade man ner på slättlandet och byggde ett samhälle. Och därifrån spreds man sen ut över världen då, så att de hamitiska folkgrupperna drog hitåt. De semitiska förblev här huvudsakligen i trakten, och de jaffetitiska tillsammans med vissa semitiska grupper drog österut här. Så att mönstret ifrån DNA och mönstret ifrån första Mosebok 10 är väldigt, väldigt snarlikt varandra. Namnet Ham för övrigt betyder mörk eller svart, och sannolikt var en del hamitiska stammar då mörkare hyn. Alltså att Ham var sannolikt mörkare hyn, och därför fick han namnet Ham. Semitiska folkgrupper känner vi till. Det är ju judar, araber och sådär vidare. Och vi jaffetiter, de flesta av oss är mer jaffetitiskt blod i oss. Den här är lite intressant, den här bilden. För att man kan tycka, men det är väl ändå otroligt. Hur skulle det kunna vara så, och kort tid och allt. Men så tänker vi så här. Idag finns det 7,6 miljarder människor på jorden. Jag kollade det förut häromdagen. 7,6 miljarder. När jag gick i skolan så fanns det 3 miljarder människor på jorden. När min morfar var liten, i slutet av 1800-talet, fanns det 1 miljard människor på jorden. Om man utgår från de befolkningsräkningar som romarna gjorde på den tiden, så fanns det, om man extrapolerar vidare till jordens andra delar, så att säga, så kommer man fram till ungefär 200-300 miljoner människor på Jesu tid. Och så går vi tillbaka ytterligare kanske till kung Davids tid här då, 1000 år före Kristus, så inser man att det var faktiskt inte många miljoner om man följer den här befolkningstrenden. Och så går vi tillbaka till Abrahams tid här, 2100 före Kristus liksom. Ja, men det var inte många hundratusen. Sannolikt. Och läser vi om det här så är det ett tiotal generationer tillbaka till Sem, som var son till Noah. En släktledningstavla som du kan följa i den här bibeln, som du också kan följa i gamla kinesiska stammar långt upp i bergen som reciterar sina förfäder ända sedan jordens begynnelse. Och du hittar där, du kan läsa om det här, det finns en bok du kan ladda ner på nätet som är fascinerande, som heter After the Flood, efter floden, av en författare som heter Bill Cooper, som har samlat dokumentation från antropologer som kom till folk långt upp i Afrika och var helt fascinerade över liksom vad de berättade. Liksom. Vid varje giftermål så reciterade man alla sina avkomlingar. Stod där en 20 minuter och reciterade alla sina avkomlingar och kom fram till Noah. Och till och med Noahs fru, som inte ens nämns i Bibeln. Och så vidare. Såväl, Noah. Det finns mycket annat spännande i Bibeln också. Du kan läsa om att man blev jättegammal då, före syndafloden. Och sen Noah var den sista som rapporteras att ha blivit så gammal. Sen ser du en avtagande trend på människans åldrar. Och det är lite småfascinerande då. Det har man brukat säga, ja, men det har de mätt ut tid på ett annat sätt då. Men om man tänker efter lite grann. Om du läser till exempel om den här berättelsen om när Josef hamnar i Egypten. När han blev av faraos första man, fick ansvar för hela Egypten där och så vidare. Va? Och så står det att han hämtar sin far Jakob ner till, du kan läsa om det i första Mosebok 45 eller något sånt där. Och då står det så här att då frågade Jakob, farao frågade Jakob, vilken är din ålder? Och då svarar Jakob så här, jag är 130 år. Få och svåra har mina år varit. De når inte alls upp till mina förfäders. Här står han och säger, jag är 130 år, jag är redan trött. Och då befann han sig här i den här avtagande trenden, så att säga. Det finns många andra intressanta grejer här. Abraham, farao ville gifta sig med Abrahams hustru Sara då, och så vidare. Hon var 80 år gammal. Och sen hände samma sak i Kanaans land då. Då var hon 90 år gammal och kungen där ville gifta sig med henne. Det åldrandet var annorlunda på den tiden. Men man ser också den här trenden här. Vad kan ge den här exponentiella trenden? Det skulle kunna vara, jag säger inte att jag vet svaret, men det skulle kunna vara så här att det är en genetisk flaskhalseffekt, som man säger. Alltså om du tar om du har en hel population, så tar du två individer eller ett litet antal och så låter du dem grunda en ny population. Då får du inavelseffekter och du får en väldig begränsning av den genetiska mångfalden. Det här, vid syndafloden här så överlevde 8 människor som fick grunda en ny population. Och du kan se i första Mosebok 10 vilka folkslag och nationer som kommer från dem. Det var också en genetisk flaskhals utan dess like. Detsamma gällde många djurarter. Många djurarter, som när man hittade dem i fossil, så var de mycket, mycket, mycket större än vad de är idag. Jättekaniner och jättemyrslokar och jätte. Det har ett eget namn, den här faunan. Den kallas för megafaunan. Du kan läsa om den och googla på den och se hur gigantiska djur de blev förr i tiden. Idag är de mycket mindre, deras motsvarigheter. Det går liksom evolutionen åt fel håll på något sätt. Saker blir mindre och mindre och mer anspråkslösa. Men storleken är en tydlig genetisk, alltså en inavelseffekt. Det första som händer när våra vargar inavlas är att de blir mindre till storleken. Så att det händer saker och ting med jordens djurliv och växtliv här. Så här, jag ska avsluta det här innan jag lämnar för frågestunden nu. Men bara ge några, den klassiska synen på hur fossil bildas. Och ska jag, för den är intressant. På Naturhistoriska i Göteborg, där beskriver man det så här. Här är en vittling, den simmar i vattnet. Och så dör den och blir liggande. Och så blir bara skelettet kvar. Och så har den blivit ett fossil. Den här sekvensen då, finurligt gjort. Men jag vågar säga det eftersom det är en bit kvar till Stockholm, att det måste ha varit en stockholmare som gjorde det bildspelet. För jag är uppvuxen under en brygga i Bohuslän och vet att det går inte till så. Jag vet att det handlar om minuter innan en död fisk på botten är borta. Krabbor, snäckor, maskar, fiskar, måsar, name it. Och det är borta. Jag har aldrig under hela mitt liv i Bohuslän sett ett fiskskelett liggandes på botten. Som långsamt håller på att bli ett fossil. Det händer inte. Och älgen som går i skogen. Blir den ett fossil om den undgår alla kulor? Jag brukar säga så här. Varför inte skogen full av älghorn? Och då var det en gång en som räckte upp och sa. Tyskarna. Men det är ett faktum att till och med älghornen blir uppätna av gnagare. Och sen här så det försvinner. Så att efter några månader är allt borta. En blåval som dimper ner på 300 ton som dimper ner där i sedimenten på oceanbotten. Efter ett år, du hittar ingenting. En och annan kota och så ytter något år så är de borta. Under normala omständigheter på land och i hav och i sjöar bildas inga fossiler. Saker och ting går in i kretsloppen igen. Hur kommer det sig då att hela Himalaya, Anderna, Alperna, alla våra stora bergskedjor, överallt utom där inlandsisen har slipat bort det där, så är det fossiler helt totalt överallt. Hur kommer det sig då? Svar. För att det ska bildas ett fossil så måste levande organismer begravas under så mycket sediment så snabbt så att inga nedbrytare kommer åt. Då bildas det fossiler. Under katastrofiska omständigheter. Då bildas det fossil. Inte annars. Och fossilen vittnar om det här. Det här är en mussla. Vanligtvis hittar man musslor i det här tillståndet. Det blir så här slutna. Köper du blåmusslor i en fiskaffär och ska koka dem så måste du knacka på dem. Om de är öppna så måste du knacka på dem så att de stänger igen. Då vet du att de lever. Den här levde när den blev begravd. De här levde definitivt när de blev begravd på att äta en annan fisk. Den här trästammen som är förkolnad. Tänk dig att du har en trädstam som står i skogen i 1 miljon år och blir långsamt täckt av sediment. Då får du perspektivet på hur det här måste gå till. Svar nej. Ett träd står inte så länge. Det står något hundratal år sedan, faller omkull i en storm och sen så efter 10 år är det borta. Finns inte. De här träden har bevarats i fossil, ibland förkolnade, ibland förstenade. Och de har täckts snabbt av mjukt sediment. Man kan till och med se hur sedimentet har krökts här i kanterna och så vidare. Och sen så har de blivit bevarade. Berggrunden vittnar om katastrofiska händelser i jordens historia. Berggrunden vittnar om att jorden har drabbats av en syndaflod. Tro då inte att jorden en gång har täckts av 8 kilometer vatten. Nej, nej, nej. För alla de stora bergskedjorna innehåller marina sediment. Så de har varit havsbotten allihop. Den tidiga jorden hade mycket lägre konturer. Men efter floden sen så har det varit en bergskedjeväckning av mjuka sediment som sedan hårdnade i efterhand. Är det trästammar för övrigt. Katastrofiska omständigheter. Då kan det bildas den här typen av... Ja, den här hoppar vi över. Ska vi se. Den här hoppar vi över. Ja, det blir dinosaurier, men jag vet inte om ni är intresserade. Jo, en sak som kan vara bra att veta. Världens största dinosaurier har vi här. Beskrivs här i en vetenskaplig tidskrift. Beskrivs här i Bibeln. Ganska stora likheter. Svans som ett cederträd i Bibeln. Och beskrivs där. Beskrivs här om hur mycket muskler och grejer. Och även i bibeltexten. Vi har här att den inte skulle frukta någonting, och det säger bibeltexten också. Det är nästan som det är samma författare, eller åtminstone samma varelse som tycks beskrivas. Flodhästen har bibelöversan trott att det var, men det stämmer ganska dåligt med svansar som cederträn på en flodhäst eller elefant. Så där kan man hålla på. Det finns även andra varelser. Vi kan ta från Kambodjas djungler. Här har vi ett känt ställe med inskriptioner av babianer, av antiloper, bufflar, papegojor, svanar, ödlor. Vad är det då? Stegosaurus. Det var märkligt att det kan vara en stegosaurus bland dem. Alltså massa levande varelser och så ett fossil också som fick komma med. Kan vara så. Hur länge sedan levde Tyrannosaurus? Rätt svar enligt böckerna är ju då att dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan. De här dog ut för kanske 68 miljoner år sedan. Men om man nu tar och knäcker ett T-rex-ben, vad händer då då? Jo, då kommer det ut sånt här. Detta var 2005, som det här var första gången man hade sett det innan, men man höll tyst om det. Men då var det en kanadensisk fossilforskare som beskrev vad hon hittade inne i T-rex-benen. Hon hittade blodkärl och hon hittade röda blodkroppar och så vidare. Och sen 2005 så hittar man nu regelbundet färska vävnader i dinosauriefossil som antyder att de faktiskt inte alls dog ut för 68 miljoner år sedan, utan de har högst sannolikt... Ingen skulle gissa att den bilden kom från en dinosaurie. Det här är väldigt fascinerande. Att vi just i vår tid kan säga så här att dinosaurierna tycks ha levat i tämligen modern tid. Man har hittat röda blodkroppar från mumier från Egypten och sånt där. Men man hade inte drömt om att kunna hitta det i ett dinosaurieben. Och det här är inget, som sagt, var, det finns dessutom levande dinosaurier. En art finns fortfarande. Så att det, om beskrivningen av Behemoth och Leviathan handlar om biologiska varelser, och det gör de av allt att döma, så förstår vi att det här är inte något märkligt. Därför att dinosaurier och människor levde samtidigt en gång i tiden. Men de gör det inte längre, sannolikt. Det finns även i Triceratops har man hittat liknande strukturer. I andra dinosaurier har man också hittat det här. Så att det här är ett numera ett känt fenomen. Färska material, eller till synes färska material av dinosaurier. Så. Och det finns ju också draklegender från många delar av världen som kanske var intressant att fundera på. Varför då då? Namnet dinosaurier var ganska nytt. Det var någon gång på, vill jag minnas, 1800-talet som man började kalla de här för dinosaurier. Dessförinnan kallade man dem alltid för drakar. Gamla indiannamn på jätteödlor, stort grått monster, stor köttätare, flygande reptiler och så var de då uttalas i de olika indianstammarna. Som tydligen på den tiden var det här. I Kina så har vi ju då råttans år, ni vet, och hundens år och kattens år och allt vad det är. Men även drakens år. Det är ju lustigt att man har ett fossil bland alla de andra djuren då. Vad kan det komma sig? Kanske också. Det är inget bevis det här på något sätt. Men det är ytterligare ett indicium på att det kanske är så här faktiskt. Att dinosaurierna inte är vår mormors kusin. som man då brukar tänka utifrån ett evolutionärt perspektiv. Utan det kanske var så här att de här varelserna tillsammans med alla andra varelser som inte längre finns, de också fanns på den tidiga jorden. Och även överlevde syndafloden, men under en kortare period innan de försvann. Ja, så här skulle jag kunna hålla på hur länge som helst. Och nu tänker jag inte säga något mer om ni inte frågar om något. Så nu får ni, ja. Ja, när det gäller tidsbestämning, det här är ju, alltså det här är ju, för det första finns det en väldigt intressant idé, ett idéhistoriskt perspektiv bakom det här med tidsperspektiv. Därför att det är bara ett par hundra år sedan som de flesta i västvärlden utgick från att vi hade en väldigt ung värld, eftersom man levde liksom en tid när man trodde på Bibeln, och liksom, det var den historiska dokumentationen helt enkelt. Och så ungefär i mitten på 1800-talet så byttes perspektiv, för då visade Darwin att skaparen var överflödig, därför att skapelsen kunde skapa sig själv då. Då plockade skaparen bort ur skapelsen, och det tomrummet som blev där fylldes omedelbart med tid då. Och vissa geologer, samtidigt som Darwin kom och presenterade då, som de tyckte evidens för att bergen har bildats långsamt under miljoner år. Då bytte liksom västvärlden och världen, kan man säga, liksom perspektiv på det här med åldersfrågan. Så vi lever nu i en tid där vi bollar med årmiljoner och årmiljarder som om de var bevisade utom allt tvivel. Svaret är att man kan inte bevisa det, utan det är någonting som man tror och utgår från. Därför att vi lever i den vetenskapliga världsbilden. Vetenskapen har inte bevisat att Gud inte finns. Vetenskapen utgår från att Gud inte finns, så att säga. Alltså inte på ett sätt som är påtagligt i alla fall. Och utifrån det så försöker man ta reda på hur livet uppkom på jorden och hur livets mångfald har uppstått. Och då är svaret långsamt under enorma tidsrymder. Så att vi lever i en tid när man utgår från att de här åldrarna är ett bevisat faktum. Och vi tänker så också. Men det intressanta är då när man börjar fundera på hur vet man det då? Hur vet man att världen är så gammal? Och då kan man säga så här, nej men det vet man inte. Därför att de metoder man använder för att datera berg, de metoder, jag ska se om man kan skriva tillbaka här. De metoder som man använder för att datera berg med, det är inte KOL-14-metoden. KOL-14-metoden kan man bara använda på föremål som är liksom av historisk ålder och ett antal tusen år gamla. Man brukar säga att det handlar om kanske upp till 50 000 år brukar man säga. Men då är det så extremt små mängder med KOL-14 så att det liksom är, osäkerheten är svindlande. Men om man, och KOL-14-metoden är jättebra på att avgöra föremåls ålder, om de är kanske x antal hundra eller tusen år gamla. Därför att man kan ta i princip ett ben från en grav, mäta hur mycket radioaktivt kol det finns i den, och så läser man samtidigt på gravstenen och konstaterar exakt hur gammalt det var. Och så kan man kalibrera verkligheten mot mätvärdena. Men när vi har metoder som man använder för att datera till exempel lava, så då har vi metoder, men de metoderna har man som regel ingen möjlighet att kontrollera. Om man får ett värde på 3,7 miljoner år, hur kan man kontrollera det? Det går ju inte. Utan där får man utgå från att metoden är pålitlig. I de fall där man kan kontrollera de här metoderna, uran, bly, kalium, argon, det finns ett antal sådana metoder man använder för att datera berg. Då när man tillämpar det på känd ålder, då får man värden som det här till exempel. 36 år gammal med... 2,4 miljoner år är då åldern enligt de här metoderna. Förväntad ålder här, så ser ni vilka dateringar som man får. Och det finns exempel på när man har berg som är några hundra år gamla som ger upp till 3 miljarder år gamla. Och det beror på att de här metoderna mäter, och det här är jätteviktigt att veta, metoderna mäter inte ålder, de mäter kemi. De mäter förhållanden mellan kemiska substanser, isotoper som det heter då, varianter av grundämnen. Och beroende på hur mycket det fanns från början, fanns det lite, ingenting alls eller mycket, hur mycket har läckt ut, hur mycket har tillkommit, en massa osäkerhetsfaktorer, men tillsammans så ger de någon form av värde. Men de värdena, i de fall när man kan kontrollera dem, så visar de så här rätt eller fel. Så att ja, de här radiometriska metoderna ger höga åldrar, det gör de. Och det är också så att ju längre ner i berget man hittar dem, desto äldre är de. Ja, men det finns inget sätt att kontrollera. Så Gud, jag säger detta hypotetiskt, Gud skulle kunna ha skapat världen för 6000 år sedan och urberget skulle ändå ge de här höga åldrarna, därför att man mäter kemi och inte ålder. Ja, så att och det är bara för att ge perspektiv på det. Sen jag skulle aldrig ta upp frågan om jordens ålder, för jag tror att världen är ung. Jag tror verkligen det. Jag tror på en Gud som skapade för 6000 år sedan. Jag skulle inte säga det ute bland vem som helst. Därför jag kan inte motivera det. Därför att det finns en hel världsbild som vilar på en pelare. Och den pelaren är tid. Så. Men det är min egen personliga tro som jag ofta håller för mig själv. Sådär, men jag berättar, jag tror det. Och varför tror jag det egentligen? Det är för att jag tror på undrens Gud. Jag har inga som helst problem med att Jesus verkligen kunde förvandla vatten till vin. Det var hans första underverk, står det. Han förvandlade vatten till vin i ett ögonblick. Och som naturvetare, om man ser på det, själva det scenariot, så är det ju så här liksom, vad kan man tänka sig egentligen? Ja, men antingen så är det hela bara uppdiktat. Det är ju en hypotes. Eller så var Jesus en extremt skicklig illusionist. Det vill säga han hade vinkoncentratet under manteln och kunde smyga ner det. Eller så gjorde han ett under där. Så, och jag har inga intellektuella problem med att han faktiskt gjorde det, för jag tror på undrens Gud. Och den där processen att få fram vin från vatten, jag menar, det är en process som tar lång tid. Jag menar, det handlar ju om att vinstocken ska börja spira på våren, och så blir det blommor, och så ska de pollineras, och så blir det frukt, och så mognar det, och så skördas, pressas, lagras flera år, om det ska bli ett sånt fint vin som det var där. Och det skedde ett ögonblick, står det. Vad innebär det? Jo, det innebär att om Gud gör ett under, så bär det alltid ett sken av tid. Alltså om man ska harmonera det med hur vi logiskt tänker. Och om jag tror, vilket jag gör, att Jesus verkligen förvandlade vatten till vin. Och jag ser mirakel i min vardag. Jag skulle kunna berätta hur många som helst. Och det är en jättespännande sak i sig. Men jag har inga som helst problem med det. Och därför har jag ingen som helst anledning att tro att det tog flera hundratals miljoner år innan det varit nyckelpiger. För jag tror att Gud har makt att säga var det nyckelpiga och det blev en nyckelpiga. Därför att det är den guden jag tror på. Så jag ser dessutom så tror jag, jag kan inte förstå hur den mekanismen skulle gå ihop som leder fram till en nyckelpiga från ingenting utan plan, tanke och bara destruktiva mutationer och utarmade selektion. Jag ser inte det, jag kan inte förstå det, hur det skulle kunna gå till. Det skulle vara ett ännu större mirakel, säger jag. Att få fram vår fantastiska värld med alla de här livsformerna genom slump och tid och selektion. Det är för mig totalt barock tanke. Jag tror på en Gud som kan göra under. Och som har gjort det och som vill göra det. Och som kan ha makt att göra det. Så jag uppmuntrar er. Det jag har pratat om idag. Det är alltså en intellektuellt hållbar grund. För att veta att Gud finns. Så. Sen handlar det om att gå vidare utifrån den grunden. Och acceptera att Bibeln uppenbarar att Jesus Kristus är den som talade. Och det blev genom ordet. Och Kolosserbrevet 1 säger så här att det är genom honom som allt blev till och han upprätthåller allting. Det är Jesus Kristus vi snackar om nu. Det är inte bara lilla Jesusbarnet vi snackar om nu. Det handlar om vem han är, Guds son som har uppenbarats i skaparen av universum. Och därför kan du och jag i vardagen gå ut på det och tänka så här, ja men det är sant. Och så får vi ta ett steg i tro. När jag går ut och pratar med folk på Göteborgs gator, jag kan säga, du kommer inte tro mig, men jag kan säga så här. När jag går ut så börjar jag prata med folk om Gud som jag nämnde förut så här, och frågar varför de inte tror på Gud. Och sen så säger jag så här till dem att har du möjligtvis ont någonstans i din kropp? Och har de det så säger jag så här, ska jag kunna få be en kort bön för dig en sekund? För jag tror på en Gud som kan göra under. Och jag börjar nästan gråta när jag säger detta. Men under de här sista åren jag har varit ute och satt mig i den här situationen. Det är inte en lätt situation, men jag har gjort det. Så jag har fått se så många mirakel. Så många mirakel. När tumörer har försvunnit. När smärta har försvunnit. Och jag har stått och nupit mig själv i skinnet. Och bara undrat, drömmer jag, är det sant? Men jag går ut på... Jag litar på att bibelordet är sant. Att när vi gör som Jesus sa, så är han med oss och gör det. Och i ditt liv ska du veta det. Om du undrar vem Gud är. Vem är Gud? Vem är du? Om du säger, kan det vara du Jesus? Kan det vara du Jesus som har med det här att göra? Och inbjuder honom. Så kommer du få upptäcka att det blir skillnad i ditt liv. Han har makt att förlåta synder. Han har makt att göra under. Och förvandla vilken situation som helst. För har han skapat hela universum? Vad är det för en Gud om han inte skulle kunna göra det? Det är inte en Gud jag vill tro på. Det här är grunden för det kristna livet. Den som vill komma till Gud måste tro att han finns till. Och att han lönar den som söker honom. Det är första steget. Sen är det, Gud, vem är du? Visa det för mig. Visa det för mig. Tala om vem du är så jag kan tro på dig. Och då kommer han att göra det. Den som söker, han finner. Det sa Jesus. Det är så sant alltså. Så jag vill önska dig Guds rikaste välsignelse. Gud kommer att välsigna dig när du vågar tro på honom och vågar ta konsekvensen utanför din komfortzon. Då kommer han att visa att han är med dig i vardagen.
Du talar om lärarutbildningar och att det är mycket som man inte talar om för lärarna och sånt där. Jag var ju skolpojke på 70-talet och man skulle vara kritisk av det. Elever idag, de är inte den typen av människor som jag som är kritiska.
Någon fråga, kommer det här på provet? Så säger våra elever idag. Och jag ska bara lägga fram den här sista bilden på... jag vill bara nämna det här för er som inte var med sist. Gå gärna in på vår hemsida som heter genesis.nu. Glömmer du av Genesis så är det bara att slå upp Bibeln, den första Bibelboken. Genesis.nu. Vi har också en tidning som kommer nu med helt ett lyft. Kommer att vara, ni kommer att ha första numret som kommer i slutet av februari. Har en lång artikel om hundar, av hundavel. Om antibiotikaresistens, 4 olika orsaker till att det uppstår och varför de förändringarna inte är konstruktiva utan destruktiva, men funkar. Och en hel andra argument, mutationer och sånt där. Det här är ett nummer, du kan ta det, köp det, beställ det. Gå in på hemsidan och där kan du beställa det. Du kan få ett nyhetsbrev också från oss varannan vecka. Sådär. Och det här är fakta, det här är vetenskapligt belagda. Alltså vi håller tron åtskild, men är frimodiga med den. Och vetenskapen åtskild. Vi mixar inte, utan vi visar hur världen faktiskt är.
Men där farbror, är det Abraham eller är det farbror?
Det är Charles. Vad han heter vet jag inte. Jo. Ja, okej. Okay.
Tusen tack Göran för din tid och för alla klokskaper och frågor. Ja, det är också och frågor som har kommit fram. Jättespännande. En liten bok från oss, Spänt läge, utmaningar som varje smågrupp möter. Och en liten hälsning bara och tusen tack. Tack så mycket.